hedersrelaterat våld och förtryck. Att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. I över 20 år har samhället talat om krafttag, om att synliggöra.
Delaren i hedersnormerna, det är föreställningen om oskuld, om kvinnors sexuella renhet och rörthet.
21 januari 2002 mördas Fadime Saindal med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sedan dess?
Fadime var redan en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag.
Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
Hon sa först att vi ska till en läkare för att se om du är oskuld eller inte. Det här gjorde jätteont att höra. En av mina bröder kallar mig för hora.
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om hedersförtryck. Och idag träffar vi Maria Rashidi, kvinnorättsaktivisten som utsattes för en attack med syra när hon ville skilja sig.
Hej på er och välkomna till avsnitt 418 av Ångestpodden och fjärde delen i vår serie om hedersförtryck och hedersvåld.
Jag är jätteglad att serien är tillbaka nu, Sofie. Ni är många som har frågat också. När kommer den tillbaka?
Ja, eller skulle det inte vara mer avsnitt? Men jo, nu kommer det alltså 3 avsnitt till här. Och det känns otroligt.
Ja, de här avsnitten, de 3 första var otroliga. De här är otroliga.
Ja.
Jag är så glad för gästerna vi har lyckats få med oss.
Ja, och dagens avsnitt är ju, som ni kanske redan har noterat, extra långt.
Mm.
För att det fanns ingenting i den här storyn som liksom kunde uteslutas och allt var lika viktigt och det är liksom, ja men Maria är ju en otrolig person som vi har med oss idag.
Ja, jag kommer aldrig glömma när vi fick äran att träffa Maria
inte
i vår
heller.
Poddstudio.
Nej.
Det var ett av mina liksom starkaste möten jag har haft i hela mitt liv.
I den här fjärde delen av poddserien träffar vi Maria Rashidi, den svensk-iranska kvinnorättsaktivisten som kommit att ägna sitt liv åt kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Jag heter Maria Rashidi och jag ursprungligen kommer jag från Iran. Jag är grundare till en kvinnoorganisation som startades 2001 och den startades i samband med där jag satt på riksdagen och lyssnade på en modig tjej som ifrågasatte hederskulturen. Hon heter Fadime Saindal. Fadime blev tyvärr mördad några månader efter att hon hade det där talet på riksdagen. Och jag var bland annat lite kvinnorättsaktivist, men sen just den där månaden bestämde vi, nej, vi måste starta en förening som kan hjälpa kvinnor av olika typer av våld. Då startade vi Kvinnorätt. Så Kvinnorätt bildades november 2001.
En kväll år 1997 utsattes hon för en syraattack beordrad av sin exmake efter att hon lämnat honom. Men Maria vill inte betraktas som ett offer. Efter att själv mött hedersförtrycket öga mot öga är hon en av vår tids viktigaste röster.
Känsla av ångest finns inom mig. Nu har jag ingen ångest. Kanske någon gång i tiden hade jag haft när jag blev utsatt för hedersvåld eller våld överhuvudtaget. Men den här känslan finns inte kvar. Så därför när jag fick det här meddelandet från er att ångest, kanske ett offer. Skulle man komma definiera det här, det som jag har gått igenom, att nu är jag, Maria är ett offer för någonting som heter hedersvåld och så. Men jag beräknar inte mig som ett offer utan en kvinnokämpe som kämpar inte för min egen skuld. Så att mitt fall är över. Jag blev skadad tyvärr. Men det är för att hjälpa många, många flickor, både gentemot myndigheter, politiker, beslutsfattarna och de som söker hjälp hos oss. Så därför Ångestpodden var lite främmande för mig.
Ja.
När jag fick, men det finns säkert mycket mening i det här.
Mm.
Men idag ska vi ju prata om dig och din relation till hedersvåld och förtryck och också ditt fantastiska arbete, just som du säger, den här liksom kvinnorättsaktivisten som du ju är. Mm. Men vi tänkte så här, om vi börjar liksom lite i din uppväxt. Du är född och uppvuxen i Iran. Hur ser du tillbaka på uppväxten?
Ja, jag föddes i Iran när det var monarkin, shahen var i makt. Och jag föddes i en ganska relativt liberal familj. Mm. Mina föräldrar var inte religiösa. Min pappa var helt ateist i sin definition. Mm. Han tyckte inte om religion, han tyckte inte om det där religiösa makten. Och min mamma var inte heller, hon levde väldigt kort. Hon dog vid 40 års ålder. Mm. Och i den miljön vi levde, alltså min pappa jobbade på militärbas som bildades eller gjordes av amerikaner i södra Iran, nära oljekällor. Och vi bodde i södra Iran. Jag växte upp där och det var mycket bra faktiskt. Vi var, man kan säga, lycklig. Vi förstod ingenting om politik. Och mina föräldrar var inte politiker. Så, men under ytan märkte, förstod man att shahen var inte demokratisk, utan det var en diktatur, liberal, modern system som vi växte upp i. Men 1979 kom revolutionen. Och det här kan vi kalla den för riktigt ångest, eller som vi drabbades, miljontals iranier drabbades utav. Religiösa teokratin tog över makten och våran unga generationen då tycker att vi blev lurat och vår revolution stöldes av islamister. Och direkt efter revolutionen så kom massor med elände, alltså tvångsslöja. Jag började jobba vid den tiden, men sen helt plötsligt kom någonting som kallades för kulturrevolution. Mm, mm. Och det här kulturrevolutionen betyder att de stängde alla universiteter, skolor på nästan ett halvår för att ändra alla böcker och allting. Och även vi blev tvungna att täcka vårt hår, ändra vårt klädsätt. Vi blev tvungna att följa religionen och sharia lagar i Iran. Och det var faktiskt väldigt, väldigt svårt för kvinnor som blev överraskade.
Ja.
De kom på gatan och skrek, vi har inte gjort revolution för att backa. Men demonstrationen som var över 2-3 miljoner på iranska gator bemöttes med våld och misshandel och kvinnor fick stanna hemma och blev tvungen att bära slöja, annars fick de inte gå på jobbet. Och det var början av en mardröm för oss iranier.
När du är 21 år så gifter du dig. Hur ser er relation ut?
Jag brukar säga, det hände 3 katastrofer i mitt liv under loppet 1 år eller 1,5 år. Mm. Den första var att min mamma dog väldigt ung. Mm. Och det var en stor chock för min familj och för mig. För att jag hade väldigt nära relation till min mamma. Jag älskade henne så mycket. Hon var min förebild. En modig kvinna, en kunnig kvinna. Det var första katastrofen i vårt liv. Och det andra var revolutionen, islamisk revolutionen. Under den perioden var jag förlovad med min exman. Mm. Men samtidigt, alltså under revolutionen som folk var ute på gatan och demonstrerade, grevs och misshandlades och allt det där med garder, poliser på gatan, då gifte jag mig faktiskt. Mm. Med en man som verkade vara mycket modern här också. Och han var lärare och det verkade vara bra, så att det fanns ingen tecken så att han skulle vara fel person eller han Men helt plötsligt efter islamiska revolutionen, då var det han, hans systrar och bröder blev anhängare till Khomeini som hade tagit över makten efter shahen. Och han och hans familj blev religiösa, täcka sitt hår och fick mycket position för att de visade sin glädje och nöje med regimen med islamister. Mm. Och när det gäller min familj var precis tvärtom.
Mm.
Jag var inte politiskt aktiv själv. Jag var en ung tjej som inte förstod mycket om politik. Men många av mina anhöriga blev opposition till regimen. Ja. De tyckte att regimen, eller Khomeini, har lurat iranska folket. De tyckte att det var inte det som vi gav. Många gav livet. Det var inte det som vi demonstrerade att nå. Vi ville ha frihet, jämställdhet och allt det där som hela västvärlden hade.
Ja.
Men det blev fel och islamisterna tog över och det gick bakåt. Ja. Varje dag. Jag började jobba vid den tiden direkt efter mitt första barn föddes.
Ja, vad började du jobba med?
Som lärare. Ja. Jag började jobba som lärare. Alltså det var en sån där kampanj som Khomeini sa att alla som har gymnasieutbildning kan komma få en utbildning och undervisa analfabeta. Det var en kampanj. Aha. Det var positivt, men det blev inte som det blev. Jag utbildade mig till en så här kort, ett halvårs utbildning. Och sen började jag jobba som lärare för att kunna hjälpa de analfabeta män och kvinnor, vuxna.
Mm.
Och det var bra, men samtidigt kom mycket kontroll. Ena dag kom ett brev från Skolverket. Ja, så här kan ni inte klä er. Ni kan inte sminka er. Ni kan inte ha strumpbyxor under klänning. Ni måste ha byxor under era långa klänningar. Ni får inte måla naglarna. Ni får inte göra det och ni får inte göra det. Det blev jättemycket stränga, hårda regler för oss kvinnor. Efter ett och ett halvår orkade jag inte. Jag satt hemma och blev hemmafru. Och det var så var det början av islamiska revolutionen som skedde 1979.
Mm. Men ni är tillsammans och ni får tre barn och 1987 när kriget mellan Iran och Irak har brutit ut, då flyr du och era tre barn till Sverige.
Ja. Men innan vi kommer till det vill jag berätta att redan första året av vår äktenskap förstod jag att det finns en stor mur mellan mig och han. Han blev religiös. Han lyssnade på de där imamer. Lyssnade på kassetter som kom från ledarna, islamiska ledarna. Doktor Mutahhari, det var en stor ledare som de hade mycket respekt för. Och i vårt hem hela tiden sändes hans röst. Ja, så här ska man leva. En kvinna ska bete sig så här. En muslim ska bete sig. Alltså, det vill säga sharia-lagar som repeterades i våran öron. Dagligen, hela tiden. Men jag böjde mig aldrig. Jag blev aldrig en anhängare till islamister. Inom mig kokade mycket kritik mot det. Men det var jättesvårt för att uttrycka mig. Jag hade jättesvårt att säga, jag vill inte lyssna på det här. Mm. Jag vill inte klä mig så här. Men kontrollen fanns både i hemmet och ute på gatan. Alltså man fick inte gå ut utan sjal, långklänning och väldigt, väldigt stränga kläder.
Mm.
Och det var samma i hemmet. För att jag bodde tillsammans med min mans två bröder och en syster.
Aha.
Vi hade inte eget hus. Eget hem då, i början, några år, flera år. Och då därför var jag tvungen att bära och slöja även i hemmet.
Mm.
För att han tyckte att hans bröder är inte enligt sharia lagar nära mig som kallas för mahram. Mahram betyder en relation från en kvinna till män som antingen är anhörig eller är inte anhörig. Och det betyder att Jag hade rätt att vara utan slöja när min bror eller min pappa eller min man eller min son var i närheten, närvarande. Utöver det, alla andra var icke-mahram. Och det betyder att jag fick inte visa mitt hår. Och inte gå med kjol utan långbyxor och jättefulla kläder som jag avskydde. Och protesterade emot jättemycket.
Ja, du gjorde det.
Jag gjorde det. Jag fick mycket stryk för det. Jag blev misshandlad många gånger och kränkt. Han tvingade mig att sitta på golvet och visa hur jag sitter när en, till exempel min systers man, besöker oss. Eller när en manlig anhörig kom hem till oss. Jag fick inte komma fram och säga hej. Jag fick vara i köket för att jag skämde ut honom enligt hans definition. Att jag klädde mig jätteful och jag visade min kropp att jag var en billig kvinna. Och han var tvungen att uppfostra mig till en ren, fint, ärbar kvinna redan från början.
Ja, var det så direkt när ni hade gift er? Att, alltså direkt då så började den här kontrollen liksom?
Exakt, det var början. Alltså början av vår relation, det var början av revolution och det var början av hans kontroll och hans familjs kontroll. Hans bröder, när de besökte oss, de tittade inte på mig, de tittade bort. Det betyder att hon är inte godkänd. Jag blev mycket isolerad av hans anhöriga, till och med när min makes bror gifte sig. De hade bröllopsfest, men jag och mina barn blev inte bjudna.
Va?
Alltså jag fick veta några veckor senare när vi var hos hans pappa, vi var bjuden hos hans pappa, helt plötsligt kom en kvinna med helt, ni har sett på TV hur religiösa islamister täcker sig, en ung kvinna, vem är hon? Det är Farhads fru. Då fick jag syn på henne. Då fick jag veta att han är gift med den här kvinnan. Och sen sa min man, ja men du och ditt sätt att bete dig, du och ditt sätt att klä dig, de ville inte att du ska vara med. Och det var, det krossade mig och ökade alla, alltså jag blev mycket hatisk mot dem. Jag hatade dem, jag hatade religionen och jag hatade det här sättet de behandlade mig som en billig kvinna, som en lösaktig kvinna som kan inte bete sig inför främmande män. Så därför, allting gick snett. Ingenting funkade mellan mig och han. Hans lukt, hans parfym var så religiös parfym. Hans kläder var samma. Hans skägg var detsamma. Hans anhöriga, de kvinnorna, visade inte sitt ansikte inför de andra systrars män. Och allt det där var otroligt främmande för mig och påverkade min relation med dem.
Ja,
jag tog avstånd mycket, men jag fick alltid stryk för det. För att jag var en billig kvinna och hans familj var jättefina, religiösa, mycket respektfulla, samhället respekterar dem. De fick mycket bra position. Hans syster, som hon och jag började jobba samtidigt, hon fick mycket bra position. Hon blev universitetslärare och jättemycket bra lön. Men jag fick sluta och sitta hemma. Så där påverkade det här islamisk revolutionen mitt eget liv. Så, och sen många av mina anhöriga sattes i fängelse. Och sen kriget och allt det där.
Men det, för när, när jag lyssnar på dig, Maria, så slås man ändå av att du har haft den här, ja, men att du har, som du beskriver, alltså du har känt att det här är fel. Du har inte liksom...
Det känns som att du alltid har varit en kvinnokämpe.
Ja!
Alltså alltid.
Men ja, hur kunde du liksom vara stark i det? Att känna att det här, nej jag tänker
det här
inte.
Är så fel.
Det var fel redan från början. Redan från början. Min syster varnade mig. Hon sa, det här familjen passar inte dig. Du är, jag var mycket så här modemedveten. Jag läste mycket böcker och jag följde mycket vad händer i världen. Och de visste hur jag är mån om, hur jag klär mig, hur jag beter mig, vilka människor. Vi hade inga problem att umgås med killar.
Nej.
Gymnasiet var separat, men vi hade många vänner och det där området som vi bodde. Det var mycket frihet. Min bror och min kompis och hennes bror och andra killar, vi omgicks, vi samlades. Vi gick på så här diskotek och allt det där pågick innan islamiska revolutionen. Och jag hade inget hinder, och det betyder inte att jag var en lösaktig eller dålig flicka. Jag var en ung tjej med alla mina drömmar.
Ja.
Men helt plötsligt, som sagt, islamisk revolution och en man som blev islamist. Och det var det som påverkade mitt liv, min hälsa, min hat mot dem. Och då, plus det kom kriget också.
Exakt.
80-talet, början av 80-talet. Mm. Ja. Alltså 1979, direkt efter ett halvår.
Ja.
Inte exakt det. Det kom kriget mellan Iran och Irak. Och mina anhöriga bodde i södra Iran. Nära gränsen till Irak. Och då många av dem flydde därifrån. Och min faster tillsammans med 4 barn och 1 barnbarn och 1 kusin. Alla dog av raketer som Irak kastade till oss. Och sen en av mina kusiner försvann i kriget. Alltså vi blev skadat väldigt mycket. Och jag och min familj var tvungna att fly hela tiden. Från ena stad till andra stad, till byar, och sökte skydd där. Men under tiden pågick det här våldet och förtrycket och anklagelse att hur jag beter mig, vilken kvinna jag är. Och att han skäms hela tiden för hur jag, till och med där han jobbade, var rektor. Han hade anlitat eleverna att kolla utanför vårt hem hur jag klär mig när jag går ut, när han är på jobbet.
Vad?
Och det var, ibland sa han, ja, du var på, vi bodde på övre våningen och på gatan såg oss när man gick förbi. Och ibland kom han jätterasande hem. Ja, du visade dig på terrassen när du hängde upp kläderna. Du hade ingen sjal på dig. Och de rapporterade, alltså hans elever, han hade 1200 elever i samma område som vi bodde. Och de rapporterade, spionerade för honom hur jag klär mig när jag är ute, när jag är ute och handlar mat, eller när jag är på balkongen och hänger upp kläderna. Så kontrollbehov hade han över mig. Och jag mådde väldigt, väldigt dålig. Och den här relationen var helt och hållet misslyckad.
Ja.
Men då när du och dina barn flyr till Sverige, så är ju ni här utan din man i 1,5 år innan han kommer hit. Hur är det? Hur är liksom första tiden i Sverige här?
Jo, vi flydde till Sverige för att det var krig. Och jag vet inte om det här, ska jag berätta? Det hände en raket hem till oss. Och sen så min son blev lite apatisk, slutade att prata, då blev han jätterädd. Då godkände han, ni måste flytta. Då accepterade att jag kunde göra det, men det fanns avtal mellan mig och han. Att jag ska klä mig så här, jag ska bete mig så här. Jag får inte omgås med någon annan människa eller kvinna förutom mina syskon. Jättemycket hårda regler. Med det avtal, överenskommelse, fick jag flytta till Sverige. Och jag kom till Sverige oktober 1987. Och han var där, stannade. Om jag skulle få uppehållstillstånd, då skulle han komma. Det var därför jag kom först med barnen. Och han ville inte förlora sitt jobb. Hans jobb var väldigt bra. Han tjänade bra och han var rektor. Han fick mycket, mycket respekt från samhället. Och då, han ville inte förlora sitt jobb innan jag har fått uppehållstillstånd.
Nej.
Så därför jag kom först med mina barn.
Men hur kände du när ni kom till Sverige och han var så långt bort?
Alltså, den här början av min resa till Sverige. Det var helt fantastiskt faktiskt. Mm. Jag brukar drömma om det. Mm. Ett och ett halvår utan honom. Trots att jag var ett tag värde jag slöja. I smyg inte, men oftast gjorde jag för att det var ett krav att jag fick komma till Sverige av honom.
Mm. Mm.
Men det var fantastiskt. Jag såg att jag hade massor med drömmar. Jag ville utbilda mig. Jag ville skaffa karriär. Och därför kom jag i skolan direkt en vecka efter att jag kom till Sverige. Började läsa SFI. Och blev engagerad i mig både i politik. Det var alltså helt annorlunda miljö i samhället.
Mm.
Jag såg att kvinnor är fria. De går ut och har en ryggsäck på ryggen,
jaha,
en jeans och springer till och från jobbet. De tjänar sina pengar, de är självständiga, de utbildar sig. Det här var det denna samhälle, det landet som jag hade drömt om.
Mm.
Jag hade anhöriga i Sverige många år innan. Jag hade en farbror som studerade i Sverige på 60- och 70-talet.
Mm.
Och andra farbröder som besökte Sverige ganska många gånger.
Mm.
De berättade om Sverige. Min farbror, som han var också ung och student, han berättade om hur svenska flickor klär sig och beter sig. De är mycket enkla. De är inte som iranier som svinkar sig så mycket. De klär sig ganska enkelt. Och han till och med beskrev håret. Jag hade långt hår. Mm. Så här ska det. Så här är ser ut, tjejerna ser ut i Sverige.
Mm-hmm.
Och jag hade mycket, mycket information om Sverige. Hur man kan leva fritt. Man kan skaffa sitt jobb. Man kan utbilda sig. Och när jag kom till Sverige, då tänkte jag, det här är det ställe, det landet eller det ställe som jag ville leva i.
Mm.
Jag brydde mig inte att det började snöa direkt efter. Jag tyckte att det var fantastiskt att jag fick gå i skolan. Jag fick till och med sitta bredvid män utan att bli anklagad. Utan att kallas för billig, lösaktig, hora.
Mm.
Och det vi studenter satte i en rum med en svensk lärare och vi lärde oss SFI. Det var intressant, det var fritt och det var spännande.
Mm.
Jag som hade upplevt shahen och sen islamister, jag förstod vad det här innebär. Jag förstod vad det betyder att du kan klä dig, bete dig utan att bli kallad för någonting fult och respektlös. Och det njöt jag var av det verkligen faktiskt.
Ah. Mm. Jag förstår det.
Men då efter 1,5 år när din man också kommer hit, då har ju du hunnit känna just det här som du beskrev, att jag vill vara i Sverige, jag vill känna mig självständig och få ett jobb och så här. Vad tyckte han om det?
Jag började läsa svenska direkt efter att jag kom till Sverige.
Mm.
Och jag började aktivera mig i en Irans oppositionsgrupp. Väldigt kort tid, sen drog jag avstånd från dem. Det var inte min favoritparti.
Mm.
Men min man kom ungefär 1,5 år efter att jag kom till Sverige och fick uppehållstillstånd. Och när jag mötte honom på flygplatsen, jag hade inte märkt själv, men jag märkte när jag mötte honom, när jag träffade honom, så såg jag en människa som är helt främmande för mig.
Mm.
Alltså någon som jag vill inte möta, jag vill inte se, jag vill inte krama, jag vill inte ha relation med.
Mm.
Alltså omedveten, men det hade hänt massor med saker och ting i mina tankesätt, min teori till livet och min syn på mig själv som en kvinna.
Mm.
Så att när jag såg honom, då kom all det där mardrömmen tillbaka.
Mm.
Som jag hade upplevt i 8-9 år med honom i Iran. Alltså kontroll, hur jag ska sitta, vilka män jag får prata med, hur jag ska klä mig, vilken utbildning jag får ha eller inte ha. När kan jag gå ut och handla mat? Allt det där var som en rutin under många år i Iran. Då hade jag blivit av med det.
Mm.
Jag var självständig. Jag läste svenska och det gick väldigt fort att jag klarade mig SFI och började en annan kurs och började på komvux. Det gick väldigt, väldigt fort.
Mm.
Och jag var så glad och nöjd och stolt över mig. Jag var inte en kuvad människa. Jag var inte en billig kvinna. Ingen kallade mig för en hora som han brukade kalla mig.
Mm.
Och att jag har kämpat för att göra en bra kvinna. Men han blev också överraskad när han såg mig.
Mm.
För att trots att jag hade en liten sjal på huvudet. Men jag var inte exakt som han hade önskat och har indoktrinerat mig. Dikterat att så ska jag vara och bete mig när jag är i Sverige. Så därför blev han också chockad.
Mm.
För att jag hade kjol, men inte den långa kjolen som han hade lärt mig att jag ska ha när jag är borta. Jag hade lite kortare kjol. Jag hade sminkat mig ordentligt. Jag var bara 32 år när han kom. Och då blev han också chockad. Och redan från dag ett började konflikten. Redan från dag ett förstod han och förstod jag att det går inte ihop det här.
Mm.
Vi klarar inte oss det här. Så därför han mådde sämre och sämre varje dag. Han fick depression. Han stannade hemma. Han ville inte läsa svenska. Han tyckte att det här landet är ett skitland. Det är kvinnors land. Och det är kvinnor har makten. Män har ingen makt. Och det var han hade till och med nästan rätt. För att jag kunde prata någorlunda svenska, inte jättebra, men ett och ett halvår, jag hann och lära mig en hel del.
Mm.
Jag var hans tolk överallt.
Mm.
Och det här kränkte honom rejält.
Mm-hmm.
Han kom från en patriarkalt religiös samhälle.
Mm.
Alltså patriarkalism och religion hänger ihop för att enligt sharia-lagar en kvinna underordnade en man. Och det här var mot hans princip.
För ja.
Han var både religiös och han hade patriarkala tankesättet.
Mm.
Så därför det kränkte honom och han kände sig mycket underordnad.
Ja.
Och han svor hela tiden när vi gick till, alltså han var sjuk, vi skulle till läkare. Jag följde med honom. När han skulle till banken skaffa bankmatkort. Jag följde med honom. Mm. När han skulle lämna sina gymnasieutbildning och allt det där. Till folkhögskola. Det var folkhögskola då.
Mm.
Jag följde med honom. Och varje gång det blev mycket bråk. Mycket bråk.
Men kan man säga att ert liv tillsammans här. Alltså redan från början i Sverige kantas av misshandel både psykiskt och fysiskt och den här extrema kontrollen.
Ja, jo, det var det.
Mm.
Och han blev arg. Han följde efter mig då och då ibland. När jag var i skolan, han kom till, jag läste på komvux i Solna. Och sen ibland kom han in helt plötsligt och öppnade dörren. För att kolla vart sitter jag. För att det var män och kvinnor i samma rum.
Mm.
Han ville se om bredvid mig. Eller på ena andra sidan sitter en man. Eller inte. Och då blev det bråk. Han kom bakom mig ibland när jag åkte någonstans. För att kolla om jag ska dejta en man. Det var dels var på grund av att konflikten hade ökat. Vi tog avstånd av varandra.
Mm.
Och jag separerade vår sovrum. Jag sov i vardagsrummet på golvet. Han sov i sovrummet.
Mm.
Och han, enda tolkning han hade utav det här var att jag ligger med andra. Ingenting annat. Att jag är trött på honom. Jag vill inte leva med honom. Det var, hans tolkning var att jag som var, hade alltid bra sex. Jag som var mycket intresserad av sex. Vad hände helt plötsligt? Att han ville inte ligga med mig.
Mm.
Då var han mycket misstänksam.
Ja.
Han tyckte att jag har relation med andra män. Och till slut tröttnade jag. Alltså du, som du ser, det stämmer. Jag har relation med många män. Du får bara lämna mig. Och det bekräftade jag på det sättet. Ja, att jag är precis det han hade sagt i många år. Att jag sa att du är en hora. Jag sa att vi skulle inte komma till Sverige. Jag sa att du är si och du är så. Nu erkänner du också. Alltså jag erkände, jag är så, precis så. Du får skilja dig från mig, åka till Iran och gifta dig med en fin kvinna, enligt hans definition. Men han ville inte det där heller.
Nej, för varför ville han inte det då? Alltså det, för det tänker man ju när man lyssnar. Att så här, varför flyttade han inte bara tillbaka och skilde sig från dig?
Ja, det ville han inte.
Nej.
Han ville att jag tillsammans med barnen ska flytta tillbaka.
Ah.
Första 3 åren han hade behållit sitt jobb, så han hade jobben kvar.
Aha.
Sitt jobb kvar. Han sa hela tiden, vi åker tillbaka. Nu hade vi samlat en hel del pengar, och med de pengarna vi köper ett hus, och barnen börjar, vi kan till och med bo i Teheran. Och vi skickar barnen till engelska skolan. Det kommer att bli jättebra, vi kommer att klara oss. Men han fattade inte att jag har ingen anledning, och jag har mycket anledning att vara fast i Sverige och inte flytta tillbaka. Alltså inte bara han, utan den här regimen som alltså tog livet av oss kvinnor för att kontrollera hur vi ska leva. Och det var, jag hade 2 katastrof framför mig. Han och hans regim, som jag hatade, som jag var emot redan från början. Och jag vägrade och vägrade och vägrade. Och han blev sämre och sämre. Han kunde inte lära sig svenska. Han hade ingen motivation. Han tyckte att jag vill inte stanna kvar. Jag vill inte lära mig svenska. Och han kunde inte svenska. Och därför var jag tvungen att vara hans tolk överallt.
Men skulle det liksom anses vara ett misslyckande för honom om han skulle flytta hem igen och du och barnen skulle vara kvar här? Eller vad var liksom anledningen till varför han inte...
Jo, han påstod att han älskar mig. Han kan inte leva utan mig. Och hans barn, han avgudade sina barn. Han älskade barnen väldigt mycket. Och faktiskt han misshandlade dem aldrig. Det var inte barnen... Han hade bra relation med barnen. Han ville inte förlora sina 3 barn. Så därför ville han att vi ska åka tillbaka. Och det här var ena. Det andra var att hans stolthet. För att vid den tiden Sverige hade ingen bra rykte bland iranier. Att ett land som kvinnor lever på det sättet. Det var alltså särskilt bland hans familj. För att han hade en bror, yngre bror, som flyttade till Frankrike. Han kom in på, han var jätteduktig. Han kom in på läkarlinje på universitet i Paris. Men efter 3 månader han åkte tillbaka för att han ville läsa teologi. Han ville inte bli läkare, utan han ville bli en imam. Och det blev han faktiskt. Han kom tillbaka och flyttade till Rom, den där heliga staden, och började läsa teologi. Han blev en imam faktiskt. Han tyckte att västvärlden, det är mycket frihet, alkohol och allt det där. Hans propaganda påverkade min man också. Eller många från hans anhöriga och vänner, att västvärldens, dessutom Sverige, är ingen bra land för våra barn och våra döttrar och för mig. Så därför ville han inte lämna mig här tillsammans med barnen.
Nej.
Han ville ha mig tillbaka till Iran.
Mm.
Men jag vägrade och fick jättemycket problem för det. Misshandlades väldigt mycket. Han försökte, efter att jag hade lämnat honom, försökte att kidnappa mig till Iran. Men han misslyckade med det, tack och lov också.
Ja, tack och lov.
Men i boken, eller vi har ju läst din bok, och du skrev också att ibland så blev din man väldigt ledsen när han hade gjort dig illa. Vad sa han då, och hur var det?
Jo, han var en så jättekonstig människa.
Ja.
Han tappade kontrollen och slog mig och skrek. Till och med grannarna hörde, flera gånger blev polisanmält. Men jag tog tillbaka tyvärr, vilket jag ångrar otroligt mycket. Det var en gång jag var hos min väninna som bodde i samma gård. Och när jag kom ut då blev han jättearg. Vad gör du här? Och sen på kvällen, han slog mig. Mm. Och grannarna hade hört och ringt till polisen. Och när jag kom hem då kom polisen och knackade på dörren. Och sa att jag grannar har ringt och sagt att du har blivit misshandlad. Mm. Jag förnekade. Nej, nej. Det var fel. Det var inte jag. Eller ja, nej, men jag skrek. Men han slog mig inte. På det sättet försökte jag skydda honom.
Ja. Mm.
För att jag tyckte så synd om honom.
Mm.
Han påstod och klagade och gnällde att han har förlorat sina anhöriga, sin position, sitt jobb, all respekt han hade i Iran. Han har följt efter mig här och jag beter mig så här. Jag klär mig så här. Jag kränker hans manlighet, hans stolthet. Och jag tyckte synd om honom. Jag föreslog många gånger, åk tillbaka. Du kan komma fram och tillbaka till Sverige. Ett halvår här och ett halvår där. Men han vägrade.
Mm.
Och han grät. Och jag tyckte verkligen synd om honom.
Mm.
För att jag ville inte plåga honom. Men jag ville inte åka tillbaka och bo där heller. Och jag ville inte att han ska ta mina barn och åka till Iran.
Nej.
För att det var två flickor. Att hamna i en situation där i Iran och hans familj. De skulle bli som de här moralsystrar i Iran som vi upplever. Ni ser nu, jag upplevde dem redan från början.
Mm.
Och det jag var mycket rädd för. Jag varnades från mina anhöriga. Gör inte. Det är flickor. De kommer att bli systrar på gatan.
Ja.
Mm.
Och det skrämde mig. Jag sa alltid till honom. Och du... Och kom tillbaka när du längtar efter oss. Jag lovar att jag lever ensam med mina barn.
Mm.
Men han var orolig. Han ville inte.
Nej.
Så därför planerade han att kidnappa mig.
Mm.
Men han misslyckades.
Mm. Men till slut så tar du ändå modet till dig och begär en skilsmässa. Var liksom, eller hur går det här till?
Det var inte första gången.
Nej, du hade försökt några gånger.
Många gånger.
Ja.
Fyra eller fem gånger exakt kommer jag inte ihåg. Det står i boken.
Ja.
Lämnade jag honom eller han blev tvungen att flytta.
Mm.
Han flyttade till sina kompisar, bodde där 1-2 månader. Det var skönt. Och jag hade lämnat ansökan till tingsrätten.
Ja.
Och väntade. Vi hade 3 barn och det krävdes 6 månaders betänketid.
Ja.
Och vi väntade på betänketiden. Men han kom tillbaka efter några månader. Bad om ursäkt, skrev avtal att jag lovar att jag skulle aldrig göra det och det och det. Och sen han blev jättegenerös. Han köpte massor med kläder, parfym, skor, allting till mig. För att köpa min uppmärksamhet och kärlek.
Mm.
Men det hjälpte inte. Efter 1-2 veckor, det blev samma igen.
Mm.
Och jag strejkade och satte hemma.
Mm.
Ville inte gå till jobbet, ville inte gå till skolan. För att jag orkade inte. Jag fick mycket blåmärke. Här fick jag en jättestor blåmärke. Och jag skämdes att gå i skolan.
Ja.
Vid den tiden hade jag astma. Som läkarna förstod aldrig. Vad är det för astma? Som det finns ingen allergitecken på det. Och till slut kom de fram till att det här är psykisk astma.
Ja.
Som jag hamnade på akut 2-3 gånger i månaden. Jag remitterades till rehabilitering i över en månad.
Ja.
Och då märkte man att jag behöver lugn och ro.
Mm.
Det här är psykisk astma. Jag blev stopp med andning.
Mm.
Och jag rev mig jättemycket.
Mm.
Och då jag fick kortison, jag fick inhalationsmediciner. Men de förstod inte varför. De kunde inte hitta någon allergi mot någonting.
Nej.
Så därför sa de att det här är reaktion, psykisk reaktion som du har.
Mm.
Och du måste ha lugn och ro.
Mm.
Så därför jag remitterades till någonstans i Åre för att bo där. Även där dök han upp. För att han trodde att jag, jag ljuger, jag har hittat på. Och att där kommer jag ligger med män.
Ja.
Alltså en kväll när vi skulle till middag, då dök upp han framför mig plötsligt i Åre. Han hade kört hela vägen dit.
Ja, det är ju jättelångt.
Och han hade överraskat. Jag visste inte att han skulle komma. Han hade lämnat barnen ensam hemma. Och han hade kört hela vägen till Åre. För att komma på mig. Vad gör jag här?
Mm. Ja.
Och den där gruppen som vi var. Vid den tiden jag var 39 tror jag. 38, 39.
Mm.
Alla var pensionärer.
Mm.
Jag var enda människa som var under 50, 40, 50 år.
Mm.
Och... Men han stannade övernattade en dag. Och han, alltså det här är jättesjukt faktiskt. Men så var han.
Ja.
Vi satt i rummet, han började gråta.
Mm-hmm.
Han grät, snälla Maria, berätta för mig om du är kär i någon annan. Om du har relation med en annan man. Jag lovar att jag kommer att lämna dig i fred. Berätta för mig. Om du har en relation med en annan man. Och jag sa till honom. Nej, jag har inte. Jag kan inte leva med det. Under den här perioden. Jag hade lämnat in skilsmässa. Jag hade lovat att jag lämnar honom. Men han var mycket orolig. Och han trodde 100% att. Definitivt att jag har en man i mitt liv. Så det är därför jag vill lämna honom. Och det klarade han inte av. Han ville hellre dö. Än att se mig med en annan man.
Mm.
Du vet det här. Kulturen, den här hederskulturen är så grov och så stark att han skulle hellre dö, jag, han och alla våra tre barn, än att jag skulle att dyka upp att jag har relation med en annan man.
Mm.
Så därför sa han att om du har relation med en annan man, jag lovar på min pappas grav, på min heder och samvete, att jag lämnar dig i fred.
Mm.
Jag sa, du fattar inte. Du förstår inte. Det handlar inte om en annan människa.
Nej.
Det handlar om mig själv.
Mm.
Men dagen efter. Vi hade det där området var mycket rent. Och så där, speciellt för astma. Människor som var led av astma.
Mm.
Och jag hade en tvättmaskin väldigt nära mitt rum. Och jag skulle tvätta mina kläder. Jag tog hans byxor och jag sa jag slänger dina byxor i tvättmaskinen också. Han hade kört, hade byxorna med på. Mm. Och jag stoppade handen i fickan för att tömma fickan. Jag såg en liten bandspelare. Alltså han hade skaffat en liten bandspelare och all hans gråt och hans vädjan och att han ville att jag ska erkänna att det finns en man i mitt liv.
Oh, det skulle han ha inspelat.
Han hade spelat in. Jag hade bara spelat den i flera år. Sen blev det gick sönder. Det gick inte att sätta på.
Nej.
Jag tror att Elisabeth som hade skrivit boken hade sett det där bandspelaren. Jag har den någonstans men den funkar inte.
Nej.
Det är en liten bandspelare som han hade skaffat och kommit hela vägen för att spela in min röst. Att jag är en riktigt hora.
Mm.
Och att jag har relation med andra män.
Mm.
Alltså på det sättet. När jag såg det där. Jag sa ingenting. Jag blev jätte rädd.
Mm. Mm.
Jag sa ingenting. Jag stoppade den tillbaka.
Men till slut så skiljer ni ju er. Och han är ju väldigt desperat kring att få dig tillbaka.
Ja.
Och du har ju nämnt det några gånger nu. Men han gör ju till och med ett kidnappningsförsök. Berätta, hur går det till?
Jo, den kvällen, jag hade skaffat en lägenhet. Det var tomt, vi hade ingenting. Jag tog ingenting med mig. Jag fick madrasser från mina syskon.
Mm.
Jag fick lite bestick och grejer för att... Men jag ville leva så.
Ja.
Jag ville leva fattigt, men fri.
Mm.
Det här friheten som nu förstår jag exakt, eller ni förstår exakt att unga tjejer... dör för det.
Exakt.
Mm. Jag ville dö för den här friheten.
Mm.
Alltså pengar betyder ingenting för mig. Jag lämnade allting till honom. Pengar som vi hade på banken, bil och matbutiken som vi hade. Jag sålde matbutiken för att det stod på mig.
Ja.
Alla pengarna gick till honom. Jag gick ut med två sovsäckar med mina kläder. När jag skulle gå ut från lägenheten, då sa han, du har sminke på dig. Guld, du har guld på dig. Jag slängde dem. Du får dem här också. Min lilla flicka följde med mig. Mina två äldre barn stannade mot honom. För att han ville inte släppa mig med barnen.
Mm.
Så jag sa till honom, du kan få mina barn också.
Mm.
Men du kan inte få mig. Och min lilla flicka ville inte släppa mig. Hon följde med mig. Och vi flyttade till vår tomma lägenhet. Min dotter, jag skaffade en kanin till min flicka. För att hon längtade efter sina syskon. Det var bra och dåligt. Alltså vi låste dörren och sen vi knöt handtaget med så här gummi, tjocka gummi. För att vi var rädda att han tar sig in i lägenheten.
Mm.
Och vi sov, jag kramade min dotter. Vi var mycket rädda, oroliga. Jag var orolig för mina barn som inte bodde hos mig. Men han hade lyckats att hjärntvätta särskilt min son.
Mm.
Ordentligt. Så att när jag såg min son på gatan, på torget, då tittade han inte, vände ryggen mot mig och gick. Han pratade inte med mig. Och min dotter, ibland min äldre dotter, hon hade fyllt 18 år nyss. Hon höll med mig, men hon sa att mamma, jag skyddar dig genom att bevaka honom. Jag följer med honom, jag låter inte honom att gå ut själv. För att han kommer att skada dig.
Mm, hon ville hellre då vara med honom för att hålla koll på var han befann sig.
Att ha koll på honom och se vad han gör.
Ja.
Och det var, hon var en ängel. Alltså mina barn skyddade mig på olika sätt.
Mm.
Alla visste att jag kommer att dö. Alla visste att han kommer att skada mig snart, när som helst.
Mm.
Så den där kvällen ringde han mig. Och sa att jag snart, det var 28 augusti. Min dotter skulle fylla år om 2 dagar. Vi hade inte ens hunnit att planera en 18-årskalas. Och hon sa, kom, jag vill att vi ska sitta och planera vår dotters 18-årskalas. Och se vad vi ska göra för att fira henne. Och jag accepterade tillsammans med min lilla flicka. Vi gick hem till dem. Och han sa till alla tre barn, gå ni till balkongen och stäng dörren. Vi vill planera någonting med mamma. Och de trodde att allt det här handlar om min dotters födelsedag.
Mm.
Födelsedagskalas. De gick till balkongen, han låste dörren inifrån. Och sen han bjöd mig på te. Alltså en kopp te i en mugg. Vilket han visste att jag gillar glas när jag dricker te.
Mm.
Inte mugg. Men det var i en mugg och jag drack och ställde muggen på bordet och sen förstod jag ingenting. Alltså somnade, helt plötsligt sov och fattade ingenting. Jag sov i 15 timmar och han öppnade dörren tydligen som barnen berättar för mig. Han öppnade dörren och säger, mamma är jättetrött. Jag jobbade vid den tiden på ett hotell. Mamma har jobbat, hon är trött och hon måste sova här. Men barnen blev jättechockade. Vadå, helt plötsligt somnade han? Ja, hon ligger och sover, låt henne vara. Men de accepterade inte. De började skrika och gråta och skaka mig och kritisera pappa. Nej, någonting har hänt henne, någonting har hänt mamma.
Mm.
Och min lilla flicka springer till dörren. Han låser dörren, han låter inte dem... Och gå ut. Nej, låt mamma sova. Okej, de går med på. Jag ligger på golvet på en madrass. Och båda flickorna sover på mina två sidor.
Mm.
Men klockan 6 på morgonen vaknar alla. Inte jag. Och min dotter springer till porten. Och har sin mobil. Och säger, om du inte kör min mamma till vårt hem. Då ringer jag polisen.
Mm.
112. Ringer jag 112. Han blir rädd. De bär mig i bilen och kör mig hem till mig. Jag ligger fortfarande och sover. Och när jag kommer hem till mig, min lilla flicka ringer till min bror. och säger mamma är sjuk, mamma vaknar inte, jag tror hon är död. Och lilla flickan som är bara 13 år blir mycket rädd och orolig. Och sen kör de mig till sjukhuset och där tar de blodprov. De säger att hon har någon stark sömnmedel som medicinen står i min journal. Vad var det för medicin eller sömnmedel eller någonting som han hade skaffat. Men jag räddades att bli kidnappad. Sen visade sig att han hade till och med skaffat en rullstol för att sätta mig på rullstolen. Och med, i samarbete med de här islamisterna skulle han kidnappa mig, ta mig till Iran. Det här står i min journal och mycket dokumenter hos polisen. Och det här hände 28 augusti 1997. 21 dag innan Syra-attacken. Exakt. 28 och sen 19 blev jag attackerad för Syra. Men det som var faktiskt, jag vill varje gång nämna att, är att polisen, trots att 2 dagar senare jag polisanmälde det här, just det här, när mitt ansikte hängde, jag var så konstig. Jag gick till polishuset för att anmäla honom.
För kidnappningsförsöket.
För kidnappning. Liksom. Men han satte utanför polishuset och väntade på mig. Jag gjorde inte det. Jag gick hem.
Alltså den kontrollen också. Det,
Men det är så systematiskt liksom.
Så bli inte förvånad när en tjej ramlar från balkongen 6-7 våning. Det är du ifrågasätter din hederskultur. Så du är berättig. Du förtjänar att bli straffad. Och alla tycker att det är så du ska göra. Du ska inte låta din dotter, din fru eller din syster gå runt och skada din anseende, din kultur, din tradition eller din religion. Det är just därför vi har tusentals eller kanske miljontals moralpoliser på gatan och kontrollerar våra kvinnor i hemland, i mitt hemland Iran.
21 dagar efter då det här kidnappningsförsöket så vill han ändå träffa dig och be om ursäkt. Men vad händer den här dagen?
Ja, den här kvällen, det var runt 7 på kvällen. Jag var hos min väninna som bodde på samma gård som dem. Och min dotter var ute och lekte. Alla hennes kompisar bodde där. Och det var därför jag var oftast hos min väninna. Där fick hon chansen att leka med sina klasskamrater. Min 13-åriga flicka. Och då satt jag hos min väninna. Då ringde min mobil. Det var han. Och sa, Maria, kan vi ses? Kan vi träffas? Jag sa, nej, jag vill inte se dig. Jag vill inte träffa dig. Du har skadat mig. Du har tagit allt jag hade ifrån mig. Till och med mina barn. Jag vill inte se dig. Och la på luren. Jag ville inte träffa honom. Jag var rädd för honom. Efter det här kidnappningsförsök. Så jag var otroligt rädd för honom. Jag var vaken hela tiden. Och jag valde vilken väg jag ska ta. Och jag valde att sitta när jag skulle åka buss. Då satt jag längst fram på handikappstolen. För att jag var rädd att han skadade mig i bussen. Mm. Och varje gång såg jag att han sitter i sin bil och kör bakom bussen.
Du visste att han var efter dig hela tiden?
Ja, han var efter mig överallt. När jag skulle passera gatan, jag sprang. Jag trodde han kommer att köra över mig. Han kommer att köra på mig och döda mig. Men jag sa nej till honom och la på luren. Efter en kort stund ringde min mobil igen. Där gången var inte han, det var min dotter, 18-åriga dotter som bodde med honom, tillsammans med honom. Hon sa, mamma snälla kan du komma? Pappa tjatar jättemycket. Han vill träffa dig. Nej älskling, han är farligt. Jag vill inte se honom. Jag vet att han har planerat att mörda mig. Jag hade ingen aning om Syra-attacken. Jag trodde han skulle döda mig. Han hade sagt att han har kontakter, att han kan skaffa en bomb som kan explodera min brors bil. Han kan betala för att kidnappa min systers dotter i Iran. Han hade hotat mig på alla möjliga sätt. Jag var orolig och rädd för honom.
Mm.
Och jag sa, nej, och min dotter sa, snälla mamma, jag lovar att jag följer med dig. Jag tänkte väl, min dotter som jag har inte träffat på flera veckor. Min vackra flicka som jag saknar att krama. Jag sa, okej, älskling, jag kommer med ett villkor, att du inte släpper mig ensam med honom.
Mm.
Du är vid mig hela tiden. Hon sa, mamma, jag lovar, jag kommer inte lämna dig ensam. Och ja, vi åkte tillsammans till stan på en kafeteria. Och där satte vi. Han parkerade bilen utanför i en hörna där på Sveavägen. Och han börjar tjata, han börjar grina, han börjar be om ursäkt. Snälla Maria, jag älskar dig. Jag kan inte leva utan dig. Du är hela allt jag har. Du är mitt namn. Du är min stolthet. Och jag, allting. Och ingen vet i Iran att vi är separerade. Mm. Och vi är inte ens skilda än. Då kom tillbaka. Jag lovar att jag kommer att ha all respekt för dig. Du kommer att få allt vi har. Du kommer att få huset vi har i Iran. Det här kommer att bli till dig på ditt namn. Bara kom tillbaka. Lås dörren. Kom tillbaka. Vi åker till Kanarieöarna en vecka på semester. Om du är missnöjd, då får du gå tillbaka till din lägenhet. Och jag tittar bara på honom. Alltså på hans ansikte. Jag sa till honom, du förstår inte. Det handlar inte om pengar. Det handlar inte om till och med mina barn. Det handlar om mig själv. Jag kan inte leva med dig. Jag vill leva fritt. Jag vill leva som en människa. Jag vill leva för mig själv. För bara mig själv. Jag vill inte komma tillbaka. Jag kommer inte tillbaka. Och han tjatade och tjatade. Vi var där i cirka 30 minuter. De här diskussionerna kommer jag aldrig över och blir normal att berätta. Och han sa att, är det här den sista du vill? Du kommer inte tillbaka. Jag sa, nej, jag kommer inte tillbaka. Vi kan vara goda vänner för barnens skull. Och du har allt. Du har huset, du har barnen. Och jag kommer att hjälpa dig. Till och med jag kommer att jobba med dina papper. När det är din matbutik, för att jag skötte papperna där då.
Mm. Mm.
Jag kan hjälpa dig. Jag kan få hjälp av arbetsförmedlingen och hjälpa dig med alla dina papper. Du behöver inte ens betala någonting. Han sa, nej. Antingen kommer du tillbaka eller ingenting. Jag sa nej. Jag kommer inte tillbaka. Men jag såg på hans ansikte. Han var så här när han hade någonting skum. Någon skumma tankar.
Mm.
Då blev han konstigt i ansiktet. Han tappade färgen i ansiktet. Mm. Han tittade inte på mig. Han tittade bort. Och blev jättekonstigt. Jag visste att någonting är på gång. Jag gissade. Jag visste att någonting kommer att hända.
Mm.
Men sen tänkte jag, men min dotter sitter bredvid mig, håller i min hand. Vad skulle han göra? Han kan inte skada mig inför henne, framför henne, min dotters ögon, och hon ser vad han gör.
Mm.
Jag var säker där, nej, det kommer inte hända någonting. Jag åker hem, sen var det slut. Och sen efter en kort stund sa han, okej, stanna kvar. Jag går och hämtar bilen. Och bilen stod väldigt nära. Varför skulle han gå själv och hämta bilen? Då förstod jag, tänkte jag igen, ja, någonting är på gång. Nog, han kanske vill döda mig och min dotter också. Då var jag hjärtat började slå hårt. Mm. Jag höll i hennes hand och jag tänkte, ja, han ska göra någonting. Hoppas verkligen att han mördar mig, tänkte jag. Inte vår dotter, hon är bara 18 år. Ja, vi gick ut när han kom tillbaka efter en lång tid faktiskt, som jag tänkte någonting är på gång. Men jag måste hålla i min dotters hand. Jag måste vara mycket försiktig och vaken. Att inte händer någonting med mig. Och sen så vi gick ut. Och då bilen stod utanför. Vi satte i bilen. På vägen sa han ingenting. Han var alldeles tyst. Vilket jag misstänktes ännu mer. Ja, någonting ska hända. Någonting kommer att hända. Och han körde hem hela vägen. Var han alldeles tyst. Där jag bodde på nummer 18. Men han stannade vid port nummer 6. Som då fanns en veterinär i början på gatan. Och då var en tecken. Varför här?
Mm.
Det är en septemberkväll och mörk. Klockan är 21:15. Och där, jag bor längst upp på gatan. Och här är bara början, jag bodde på 18.
Mm.
Då tänkte jag, nej men det gick bra, han gjorde ingenting. Jag tänkte, ja men lika bra jag går ut ur hans bil. Jag kramade om min dotter. Och han sa, hej då Maria. Och jag tittade på honom. Ja, att bli av med honom. Att han skadade mig inte. Och jag gick inte med att gå tillbaka. Och jag kommer att leva fritt. Jag kommer att leva lycklig.
Mm.
Jag gick ut ur hans bil och sa hej då till min dotter. Och promenerade mot min port. Och precis utanför port nummer 10. Det stod en kille. En ung kille. Från avståndet 5-6 meter. Då såg jag att han tittar på mig. Det kändes som han väntar på mig. Jag blev lite rädd. Jag tänkte, det är säkert en tjuv som vill ta min väska. Då bytte jag väskan till andra axeln och snabbade på mig för att passera honom. När jag skulle passera honom, jag gick ner från trottoaren för att avståndet blev lite längre. Och då snabbade han på sig, kom nära mig, alltså väldigt nära, och frågade, ursäkta, jag tittade på honom, det var en ung kille. Han frågade, ursäkta, vad är klockan? Och jag tittar på min klocka, hon var 9:45. Och då tittade jag på honom, sen försvann. Sen fick jag någonting på ansiktet, helt plötsligt någonting på, exakt på mitt ansikte, ögonen, näsan, munnen, och rinner ner på min bröstkorg. Allting blev alldeles vitt, alltså kändes någonting vit sken, vit lager tar över sig mina ögon. Jag såg ingenting. Bara smärta, smärta och smärta. Och skrek och sprang. Och skrek och sprang. Jag vet inte vart. Jag bara sprang. Och min dotter hörde jag henne också. Hon skriker och springer hon också. Men helt plötsligt känner jag att någon drar mig in i bilen. En bil. Ja, det är någon som kanske vill döda mig också. Jag ser inte vem var det. Det var bara någon som drog mig in i bilen. Det var han. Min exman. Och de körde mig till Sankt Göran. På vägen. Han grät. Älskling, jag älskar dig. Du är hela min familj. Du är hela mig. Och det. Jag sa till honom. Du gjorde det. Du gjorde det. Nej, jag lovar. Det var inte jag. Det var inte jag. Ja, du gjorde det. Och sen på sjukhuset. Jag såg väldigt dimmigt. Vitt. Jag såg att min dotter skakar mig. Och skriker. Och skriker. Mamma, vad är det? Vad är det? Men det brände i mitt ansikte. Det var rök. Jag såg på bilderna att det var bränd. Alltså syren hade bränt mitt ansikte.
Mm.
Det var frätande syre. Jag såg på bilderna som mina barn tog några dagar senare. Att det var svart. Det var brännskador.
Mm.
De körde mig till Karolinska sen. Där blev det mitt nya hem. Där levde jag. Hamnade i en ny värld.
Mm.
Som inte var verklig. Men det var en värld som jag gillade. Mm. Människor som existerade där. Det var inte sjukhuspersonal. Det var mycket bra människor. Mycket snälla. De tog hand om mig. De berättade om mina barn. Jag såg massor med barn. Det var en god värld. Det fanns inga spegel. Det fanns inga spegel. Jag såg inte hur jag såg ut. När jag gick på toaletten, det kom en liten flicka och hjälpte mig. Och människor var så bra, så snälla och så fina. Det blev min nya värld. Jag ville inte lämna den här världen. Jag älskade den här världen. Men ibland hade jag konstiga tankar, konstiga mardrömmar. Jag vet inte varifrån kom de. Det var en som var väldigt hemsk. Att jag hamnade i en grotta. En mörk grotta. Som fanns en massor med män. Som hade så här, alltså medeltida kläder. Konstiga kläder. De tafsade på mig. De försökte att våldta mig. De försökte att röra vid min kropp. Och jag var naken. Och jag ringde till min bror. På riktigt hade jag gjort det. Ringde till min bror och sa, kan du komma, kan du rädda mig? Det finns konstiga människor här. Jag ringde mitt i natten. Jag ringde om och om. Och jag till och med orsakade och förstörde hans äktenskap. Därför att när jag hamnade i det där världen, mardrömmen, då ringde jag till min bror. Och hans fru klarade inte av att höra mig. Och min bror kom flera gånger. Nej, det finns ingenting. Jo, här, kolla där. Kolla det där mannen. Kolla. Mm. Nej, men kom, han drog mig. Känn. Och jag kände, det fanns ingen. Det finns ingen här. Och till min andra bror sa jag, det här är jättekonstigt. Människor är annorlunda. Kan ni komma och hämta mig härifrån?
Mm.
Och de försökte förklara för mig. Och så här blev mitt liv och mitt hem. Ett hem som var bra. Jag fick mat där. De tog hand om mina sår. De pratade med mig. Jag fick ringa. Mina barn fick ringa till mig 9-10 på kvällen. Jag fick prata med mina barn. Efter cirka 1,5 månader, kanske mer eller mindre, jag vaknade till det verkligheten. Jag förstod. Jag träffade en psykolog som kom till mitt rum flera gånger i veckan och berättade, Maria, du har fått syra i ansiktet. Du har skadat mycket. Och berättade för mig jättemycket. Efter ett tag vaknade jag. Och den där dagen var konstigt. En väninna till mig hade kommit och hälsat på. Hon hade köpt pizza. Vi åt pizza tillsammans. Och jag gick till toaletten och tvättade händerna. Då såg jag spegeln. Jag hade inte förlorat sinnen jättemycket. Jag hade mycket sinn i många år.
Mm.
Då såg jag en kvinna. Såg jag en människa som var helt rakad. De hade rakat mitt hår för att ta huden från huvudet, från låren, överallt för att skapa ett nytt ansikte.
Mm.
Då såg jag en skallig kvinna, ett främmande ansikte. Då förstod jag vad hade hänt mig. Då kom depression, jag grät mycket jag försökte, eller tänkte försöka ta livet av mig. Men det fanns ingen fönster för att kunna öppna, trots att vi bodde på fjärde våningen. Jag hade mycket bevakning från både kamera och personalen som gick runt och kollade på mig. Sen flyttades jag till rehabiliteringssjukhuset, eller rehabilitering i Tekniska högskolan där. Där var jag ny. Jag grät jättemycket. Jag ville inte flyttas dit. Jag ville bo kvar på Karolinska brännskadeavdelning. Men det var rutinerna.
Mm. Men vad hände liksom med det? Alltså, för det är alltså din exman som ändå kör dig till sjukhuset. Vad gör han sen, eller vad händer? Alltså, blir det en polisanmälan av det här? Vad händer med din exman? Har ni sett någonting efter den här attacken?
När han kör mig till sjukhuset, då ringer han till min arbetskamrat. Jag skulle jobba dagen efter.
Mm.
Han ringer till min arbetskamrat och säger att Maria är sjuk. Hon ligger på sjukhuset. Jaha, men varför? Ja, jag vet inte. Hon är sjuk bara. Hon kan inte komma till jobbet. Jag ville bara meddela dig.
Mm.
Och hon som vittnade, jag berättade, hon var min arbetskamrat. Hon såg när jag blev drogad. Hon visste att min man har gjort det. Hon kunde hela historien. Mm. Det var hon som uppmuntrade mig. Gå till polisen, polisanmäl honom.
Ja.
Det är lika bra, han kommer att döda dig. Och hon visste att någonting har hänt mig. Och hon visste att det är han som har gjort något.
Ja.
Han ringer till min bror. Så att vi var bekanta vänner också. Han ringer till min bror och säger Maria ligger på sjukhuset. Han har gjort någonting med henne. Han har skadat henne säkert. Åk dit. Och då kommer min bror, min andra bror, min syster och mina barn. Hittar mig sen.
Mm.
Min son och min dotter, lilla flickan. Alla kommer till sjukhuset. Och min bror skriker, det är han. Han är mördare. Ja. Han har hotat. Det är han som har gjort min syster så här.
Mm. Alla visste liksom.
Alla visste. Alla pekar ut honom. Då polisen griper honom.
Mm.
Han greps och var anhållen i 2 dagar. Men polisen, alltså de här poliserna som faktiskt är skyldig mig många gånger ursäkt.
Mm.
De tog honom, men efter 2 dagar släppte de honom. Och han flydde från Sverige. Han greps på fredag kväll och släpptes på söndag kväll. Och någon dag, han gömde sig. Sen åkte han till Danmark och flydde till sin favoritland, till mullornas land.
Mm.
Och han fick mycket berömt av sina anhöriga. En hora ska straffas. Ingen annan man ska våga eller ha relation med henne. Hon ska bli så skadad att ingen man ska ha med henne att göra. Och så suicidattack, det är någonting som har med kontroll över kvinnans kropp att göra.
Mm.
Och han gjorde det han hade tyckt hade varit bäst för att få mig att sitta och gömma mig i hemmet livet ut.
Mm. Men alltså, hur kändes det att han liksom var på fri fot efter det han hade utsatt dig för?
Han försvann. Och 2 veckor senare, det är det som gör mig väldigt arg på polisens agerande. De kunde gripa honom när jag polisanmälde honom den 28 augusti innan syreattacken.
Ja.
Jag fick ett överfallslarm. Jag hade överfallslarmet i min väska när jag blev utsatt för syreattacken. Alltså 2 teorier kan man tänka på. Antingen de tror på mig, vilket de gjorde. Jag fick ett överfallslarm.
Mm.
Eller de skulle, om de trodde på mig, de skulle förhöra honom. Och anhålla honom. Eller de trodde inte, jag har hittat på bara. Men om de trodde inte på mig, varför fick jag en överfallslarm?
Mm.
Det betydde att de trodde att jag polisanmäler en grovt våld, en förgiftning, en kidnappning som håller på att ske. Men de gjorde ingenting.
Nej.
Och det är därför jag anklagar dem, eller jag pekar ut dem som okunnig i sitt yrke. Ja. Hade de gripit honom, hade han fått ett halvår fängelse eller 2 månader, 3 månader fängelse, hade han aldrig vågat att skada mig med syra. Så det är därför mitt liv är förstört och skadat så djupt tack vare polisens okunnighet, oengagemang eller, jag vet inte, kulturrelativism, att det här är deras kultur, eller rasism. Jag vet inte. Men jag har alla de här teorierna och ingen har svarat mig än.
Nej, för det här blir ju liksom väldigt uppmärksammat i media. Men liksom, hur skulle du säga att kunskapen kring det här har förändrats sen då? Eller hur ser det ut idag? Liksom?
Jo, jag ser att kunskapen om hederskulturen, alltså det här hederskontexten, så att det ligger väldigt grov i samhällets ryggmärg kan man säga. Och efter islamiska revolutionen ökade det här, blev mycket grövre, särskilt i Iran. Man fick rätt att skada sin kvinna för att hon är si och hon är så.
Mm.
Hon klär sig dålig. Det här eller hedersmord sker i Iran, i hela Mellanöstern.
Mm.
Men stark fick männen kontroll över kvinnans kropp efter revolutionen också. Så, men när det gäller Sverige och hederskulturen och kunskapen om det, det har utökat väldigt mycket samt tack vare alla de här morden, Pela, Fadime, Abbas Rezai, Sara och många andra, Maria, en annan tjej som blev mördad av sin bror, och många andra kvinnor, balkongflickorna, allt det här har orsakat att rättsväsen, polismyndigheter, socialtjänsten, åklagarmyndigheterna, alla de här har fått den här kunskapen, har utökat sina kunskaper. Och även lite lagändring har skett de senaste åren också. Men fortfarande tyvärr, vi har flera hundratusen unga tjejer och killar som lever under hederskontrollen. Och olika myndigheter, bland annat Skolverket eller sjukvården eller SFI-skolor. Där pågår väldigt mycket hederskontroll också. Och det har, kunskapen har ökat, men det fattas fortfarande. Jag föreläser väldigt mycket om kvinnors rättigheter, om våld och hederskultur och kontexten bakom det här. Jag upplever att många kvinnojourer som möter utsatta kvinnor för hedersvåld, de saknar kunskap om hedersvåld.
Ja.
Så därför, de kämpar väldigt mycket och de bjuder oss, jag eller Sara Mohammed, för att föreläsa om det.
Mm.
Ja.
Men skulle du säga att, för när vi har berättat för både vänner men också personer som också jobbar i media, att vi ska göra den här serien om hedersrelaterat våld, så är det så många som har sagt till oss: oj, ska ni det? Oh, det är så svårt ämne. Mm. Ah, ni får vara försiktiga hur ni gör det.
Mm.
Varför tror du att många är så rädda för att ta upp de här frågorna?
Alltså i Sverige är lite konstigt land också.
Ja, kan man vara med faktiskt.
Alltså när jag blir bjuden för att föreläsa, jag möter många svenska kvinnor bland annat.
Mm.
Men de säger när jag berättar, ja, du har alldeles rätt. Så upplever vi också på jobbet. Så upplever vi i vår gymnasieskola. Så upplever vi till och med på universitet. Så är det. Men varför säger ni ingenting?
Mm.
Jo, men du vet, jag är svensk. Det går ju inte. Jag kan anklagas för att jag är rasist. De utnyttjar det här mot oss. Och när det gäller till exempel till och med förskolor, som hederskulturen pågår där också. Mm. De säger att nej, men det är, de tar sina barn från vår förskola eller skolor. Vi går med på deras krav.
Mm.
Och det är lite faktiskt, jag tycker att det är vi borde skämmas.
Ja.
Vi borde skämmas. Jag betraktar mig som en svensk iranier. För att jag har bott här i över 35 år nu. Och jag kämpar för en bättre Sverige. Men jag vill att mina systrar, våra svenska feminister, våra svenska kvinnor, förstår mig också och samarbeta och kämpa emot hederskulturen. Vi har 240, det här statistiken är några år gammal, 240 000 unga tjejer och killar som är under hederskontroll och hedersvåld. Och det är inte en liten statistik.
Nej, det är aldrig, ja.
Och därför kräver mer arbete.
Mm.
Och lagändringar också.
Mm. Ja, men om du bara fick säga några konkreta saker som du skulle se skulle förbättra situationen. Vad skulle det vara då?
Ja, det är flera faktorer som man måste göra för att förebygga. Alltså Sverige har en demokratisk system.
Mm.
Det är demokrati. Alla religioner kan utöva sina religiösa religion. Mm. Utöva sina religion. Men de religiösa samfunder, ledare eller ortodoxa kyrkan eller moskéer, alla de här bevarar sin kultur och sina lagar, sharia-lagar. Och i det här sharia-lagar finns mycket kontroll över kvinnans kropp och sexualitet. Inom sharia-lagar, du är gift eller din dotter som är 4-5 år, hon måste klä sig, bete sig som en riktigt muslim. Eller när det gäller, de är inte bättre ortodoxa kyrkor. Nej. De har oskuldskontroll i sina, som pratar om det, propagerar om det, talar om det. Att din dotter ska vara oskuld.
Mm.
Innan bröllopsnatten.
Mm.
Och oskuldskontrollen, barngifte, barnäktenskap. Och de här tillhör hederskulturen. Och tillhör religiösa kultur, religionens kultur också. Eller religiösa sedvänjor. I din religion, om du följer, om du är under sharia-lagar. Du ska klä dig som din religion kräver.
Mm.
Du ska gifta dig med, du kan inte ha sex innan din äktenskap. Du kan inte omgås med killar eller bada med killar.
Mm.
Det är jättemycket stora krav. De skrämmer dig av att du kommer att hamna i helvetet. Även om föräldrarna är mycket snälla och fina. Men de är indoktrinerade av sin religion.
Mm.
Att en mamma eller en pappa har plikt att ta hand om sin dotter. Hur? På vilket sätt? Genom att klä sig ordentligt. Genom att inte leka med pojkar. Inte hoppa från höjden. Och inte ha sex före äktenskap. Och bröllop. Det här diskussionen som pågår i samhället nu. Och det är väldigt, väldigt, väldigt. Det är verkligheten som pågår i svenska samhället. Att familjen, både flickans föräldrar och killens föräldrar, det par som ska gifta sig snart, det är ett stort krav att flickan ska vara oskuld.
Mm.
I Sverige, i det moderna landet, i ett jämställt, någorlunda jämställt land.
Mm.
Flickan ska vara oskuld. Och hon går och betalar 15-20 000 för att skapa någonting som är bara en myt.
Ja.
Som inte existerar.
Ja.
Precis.
Och läkarna som gör det här operationen, hycklarna som vet att det finns ingenting.
Mm, som bara gör det för pengarna.
Vad är det de syr ihop?
Ja.
Det finns ingen som de ska sy ihop.
Precis.
Bara för att tjäna pengar och ge henne, här är ditt intyg.
Ja.
Du är oskuld nu. Ja. Och om det inte kommer någon blod, hon blir mördad ändå. Varför utnyttjar de här flickorna och tjänar pengar på kvinnans kropp?
Mm.
Istället för att arbeta mot det. Det finns inte, undervisa läkarna. De fattar, läkarna, alla medicinska operationer, medicinska vetenskap har visat att det finns ingen mödomshinna. Men de gör det ändå. Det är en ren hyckleri bara för att tjäna massor med pengar. Å andra sidan, religiösa ledare som har mycket inflytande över kvinnans kropp och sexualitet och över familjer, det är de som propagerar att det här samhället, jag önskar att ni lyssnar på några gånger på imamer som predikar i sina församlingar här i Stockholm eller i Malmö eller i Göteborg, hur de nämner att svenska flickor klär sig, beter sig och är. Våran döttrar ska inte vara som dem. Våran döttrar ska klä sig fint. De där tajta jeans. Jag har lyssnat själv. De här tajta jeansen, de får inte ha tajt jeans. Det är sexig. Och de får inte använda läppstift. Läppsyl. Eller läppstift. Som provocerar samhället. Våran döttrar ska vara rena, ärbara och kyska. Rena, alltså orörda. Så det är det som det här paradoxalen pågår i vårt samhälle. Och våra politiker, våra myndigheter jobbar inte tillräckligt.
Nej. Vad skulle du säga att ditt arbete med hedersförtryck och ja, men frågor kopplat till heder har betytt för dig?
Efter att jag blev skadad av syre, då försökte jag öka min kunskap. För det första brukar jag säga, våld mot kvinnor är en globalt problem.
Ja.
Det är ingenting som tillhör bara Mellanöstern eller Iran eller Afghanistan eller Afrika. Utan hela världen, kvinnor, en av tre kvinnor blir skadad för våld och psykisk våld i världen. Och vi har antal miljontals kvinnor som blir utsatta för hedersvåld. Tusentals, miljontals kvinnor som blir skadade för våld i nära relation. Men jag brukar definiera den. Våld i nära relation och hedersrelaterat våld. I våld i nära relation, det är relationen mellan två personer. Och det händer gott om i Sverige, tyvärr. Över 30-40 000 polisanmälda. Det är inte lite statistik heller. Nej. Jag brukar säga, Kalle skadar Karin. Det är våld mellan Karin och Kalle. Och hon blir skadad, hamnar på kvinnojour eller lämnar sin man eller dör. Det är två personer mellan två individer. Men när det gäller hedersvåld, hederskontroll eller hedersmord, det är ett offer och många förövare. Det är det som är skillnaden mellan, och vi ska inte blanda ihop dem. För att när Fadime eller Sara som kommer från hederskulturen anmäler, då är det inte en person som ska bestraffas. Det är en grupp, kanske 50-100 personer som planerar och skada Sara för att hon har klätt sig eller beter sig eller har haft en relation med en kille som familjen inte godkänner. Eller har haft sex till och med. Jag får otroligt mycket kontakt från 20-18-åriga flickor som gråter, som berättar att du, jag har förlorat min oskuld. Jag är kär i en kille, men vad ska jag göra? Han är inte muslim eller han är inte kristen. Vad ska jag göra? Jag kommer att dö så fort de förstår att jag har förlorat min oskuld. Jag brukar lugna ner dem. Nej, det finns vetenskap att det finns ingenting som heter mödomshinna. Du kommer aldrig bli upptäckt. Men du kan inte ta det här tanken från dem och lugna ner dem. Nej. De har mycket stress, de är mycket oroliga. Vissa avstår och gifter sig. Och vi har en tjej, hon är 29 år, väldigt duktig tjej. Hon reser själv ensam världen. Och jag har pratat med henne. Hon sa, jag kommer aldrig gifta mig. Mina föräldrar vet, de litar på mig, att jag går inte till killar. Varför? Du är begåvad, du är vacker, du är fin. Nej, ja, det går ju inte. Jag har ingen mödomsinna. Jag är inte oskuld. Alltså henne har, jag tycker så synd att hon vågar inte ha relation, sex med någon kille. För att hon är inte oskuld.
Nej, så hon, det är liksom redan förstört. Tänk. Ja.
Ja. Och hennes liv, hon, ibland säger hon till mig, Maria, mitt liv är också förstört. Mm. Inte bara ditt liv.
Ja, alltså, vi skulle kunna sitta och prata med dig
Maria,
i flera
timmar. Maria, alltså, du är min idol. Jag är så, alltså, jag är så imponerad. Jag är så inspirerad av dig, dina frågor och ditt driv.
Mm. Men vi har kommit till sista frågan.
Ja.
Mm. Vad inspirerar dig?
Ja, livet. Livet är så värdefullt. Och att kunna rädda liv på en flicka, en kvinna, får mig att må bra, mycket bra. Häromdagen stod jag och pratade med en kvinna. Hon var från norra Sverige. Hon var svensk faktiskt. Och jag pratade med henne i över en timme. Och hon var så glad, så glad. Och jag kopplade henne till en av våra advokater. Det här är gratis, du behöver inte betala. Hon mådde så bra efter vårt samtal. Och jag var så trött. Jag gick fram och tillbaka i köket. Jag var så trött. Jag tänkte, vad skönt. Vad bra att hon mår så bra nu. Hon är mycket rädd för sin partner. Och allt det här typiska problem. Men jag mådde så bra. Och jag gick fram och tillbaka. Ah, vad skönt. Det är bra. Bra att jag svarade trots att det var ganska sent.
Mm.
Bra att hon mår bättre nu. Hon har bättre relation med sina barn. Det är det som inspirerar mig. Det är det som, när jag lyssnar på en tjej, hon är 23 år, hon är tillsammans med en kille. Hon har varit tillsammans med killen, men hennes föräldrar vet inte. Och när jag vägleder henne, gör så här och gör så här och gör så här, så småningom de kommer att få veta. Men små, små steg, du kommer att lyckas. Och hon ringer, jag har gjort det här, vad ska jag göra nu? Och så, alltså, och det inspirerar mig.
Mm.
Det ger mig glädje. Det ger att jag mår bättre. Tyvärr, det kunde vara mycket billigare för mig att kunna hjälpa andra. Det blev väldigt dyrt.
Mm.
Men jag vill aldrig, aldrig gå tillbaka till det livet som jag hade innan syraattacken. Jag trivs jättebra med det livet. Tyvärr, skadorna var ganska grova. Och det har påverkat min syn en hel del. Men vad ska jag göra? Sånt är livet. Livet går vidare. Jag mår inte dåligt. Jag mår psykiskt mycket bra. Och jag lovar er att jag går inte hos psykolog sedan 20 år tillbaka.
Mm, tusen tack för att du ville gästa Ångestpodden.
Tusen tack.
Tack
själv. Tack.
Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram. Där heter vi Angestpodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors Rätt, TRIS eller Polisen. Du kan också läsa mer på hedersförtryck.se. Dela gärna avsnittet i dina sociala medier.
Podplay.